Rött hot av Tom Clancy. I översättning av Ulf Gyllenhak. Uppläsare Mattias Holm. Prolog. Det var svåra dagar för före detta agenter från säkerhetsorganisationen Jamahiriya, den fruktade nationella underrättelsetjänsten i Libyen under Muammar al-Gaddafi. De medlemmar av Jamahiriya som hade lyckats överleva revolutionen i sitt hemland var nu skingrade och hade gått under jorden och fruktade den dag då deras grymma och brutala förflutna skulle hinna ikapp dem på ett mycket grymt och brutalt sätt. Efter att rebeller med västerländskt stöd ett år tidigare hade intagit Tripoli hade några Jamahiriya-agenter stannat kvar i Libyen och hoppats att de genom att byta identitet skulle kunna rädda sig undan vedergällning. Detta fungerade dock sällan eftersom andra kände till deras hemligheter och gladeligen angav dem för de revolutionära huvudjägarna för att ge igen för gamla oförrätter eller för att vinna nya favörer. Al-Gaddafis spioner i Libyen greps var de än gömde sig. De torterades och sedan dödades de. Med andra ord drabbades de av ett öde som inte var värre än vad de förtjänade, även om väst hade gjort naiva förespeglingar att rättvisa rättegångar för begångna brott skulle bli dagens lösning när rebellerna tog makten. Men nej, barmhärtighet stod lika lite på programmet efter al-Gaddafis död som före. Säg hej till den nya chefen. Han är likadan som den förre. De smartare agenterna från Jamahiriya såg till att lämna landet innan de greps och några sökte sig till andra afrikanska nationer. Tunisien låg nära, men här såg man inte med blida ögon på Mellanösterns galne hund. Ett passande öknamn som al-Gaddafi fått av Ronald Reagan. Chad var utarmat och intog också en fientlig hållning mot libyerna. Några lyckades ta sig till Algeriet och några fler till Niger. Och på bägge platser hittade de ett visst mått av trygghet. Men som gäster hos dessa utfattiga regimer var deras framtida möjligheter ytterst begränsade. Men det fanns en grupp före detta Jamahiriya-agenter som klarade sig bättre än de övriga jagade kollegorna eftersom de hade en definitiv fördel. Under flera år hade denna lilla cell spioner inte bara arbetat med al-Gaddafis bästa för ögonen utan också för att sko sig själva. De åtog sig uppdrag på fritiden, både i Libyen och utomlands, och utförde jobb åt organiserade kriminella element, åt al-Qaida, för Umayyadernas revolutionära råd och till och med för några av de andra underrättelsetjänsterna i Mellanöstern. Under dessa uppdrag hade gruppen drabbats av förluster också innan deras regering störtats. Flera hade dödats av amerikanska agenter ett år före al-Gaddafis död och under revolutionen dog ytterligare flera av medlemmarna i Tobruks hamn i samband med ett flygangrepp från NATOs sida. Två andra togs till fånga när de gick ombord på ett plan i Misrata och torterades med elchocker innan de hängdes upp nakna i köttkrokar på stadens marknadsplats. Men cellens sju överlevande medlemmar lyckades fly landet. Och även om deras frilansuppdrag inte hade gjort dem rika kunde de tack vare sina internationella kontakter sätta sig i säkerhet likt råttor när det fartyg som kallades Socialistiska, Folkliga, Libyska, Arabiska, Jamahiriya började sjunka. De sju männen sökte sig till Istanbul i Turkiet där de fick hjälp av kriminella element som var skyldiga dem en tjänst. Kort därefter lämnade två av medlemmarna gruppen och övergick till hederligt arbete. Den ene blev säkerhetsvakt hos en juvelerare och den andra fick jobb på en plastfabrik i staden. De andra fem fortsatte arbeta som spioner och hyrde ut sina tjänster som en ytterst erfaren grupp underrättelsespecialister. De var också oerhört noga med såväl sin personliga som operativa säkerhet eftersom de visste att endast rigorös personlig och operativ säkerhet kunde säkerställa att de inte utsattes för vedergällning från den nya libyska regeringens agenter på andra sidan Medelhavet. Att de var så noga med säkerheten gjorde att de under några månader klarade sig utan att ådra sig libyernas uppmärksamhet. Men sedan slappnade de av.